önskar jag er välkomna till What the Fuck Film och avsnitt 2. Idag ska vi prata lite om Interstellar. Och dagens gäst är Gustav Larsed från Filmpodden. Filmpodden, välkommen Gustav.
Tack.
Varsågod. Jag tänkte vi kan ju slänga in en liten trailer på en gång här, så kan vi sätta igång och prata sen. Så här kommer en trailer för Interstellar.
What are you gonna do with it?
I'm gonna give it something socially responsible to do.
Can't we just let it go?
This thing needs to learn how to adapt, Murph.
Okay, let's mask up.
Like the rest of us.
This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world.
Everybody ready to say goodbye to our solar system?
To our galaxy.
Here we go.
We're here.
Want to get down fast, don't we?
Actually, we want to get there in one piece.
Hang on.
Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.
Well, we got this far, farther than any human in history.
Well, not far enough.
Make it count.
Where's the mountains?
Those aren't mountains. They're waves.
Am I gonna make it?
Yes, you are. Yes, you are.
You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race.
We'll find a way. We always have.
Yeah. Där hade vi den.
Bra trailer, hur
du. Speciellt eftersom att vi fejkar nu. För vi hör ju inte det ljudet, utan det lägger jag på efterhand. Så att vi satt ju bara tysta och väntade lite.
Men vi, det är en bra trailer.
Ja, det är flera bra trailers. Jag har valt trailer nummer 3 för den som vill kolla på den i sin helhet med bild också. Den som fokuserar framförallt på Cooper då. Upplägget idag ser ut som följer. Vi kommer gå igenom 5 scener från filmen. Den är ju ganska lång, och för er lyssnare som lyssnade på första avsnittet så blev ju det avsnittet ganska långt, för att det gick vi igenom i princip hela filmen. Så det kommer vi inte göra idag, utan vi kommer att fokusera på 5 stycken scener. Och den första scenen är den när Cooper åker iväg då, och lämnar sin dotter.
Vad är det, typ en halvtimme in i filmen eller?
Ja, ungefär. Vi kan ju, innan vi hoppar på första scenen, så kan vi bara om man av en ren händelse inte har sett den här filmen, så kommer den ju bli sönderspoilad i 5 stycken delar här nu. Så att ni borde ju se filmen först innan ni lyssnar på det här.
Det är ganska viktiga scener så.
Ja, väldigt viktiga scener till och med. Och om ni nu har sett den men inte har någon koll alls på vem som hade gjort den eller vilka som var med i den, så tänkte jag dra det också. Så det är Christopher Nolan som har gjort Interstellar. Vad har du för bild av Nolan?
Vad har jag för bild av honom? Ja, att det är ganska säkra kort hans filmer ändå, även om det är liksom de flesta av hans filmer har lite så här logiska luckor och sådär, men det är alltid extremt underhållande att se dem, tycker jag.
Ja, jag håller verkligen med. Jag satt och tänkte lite på här nu innan jag valde filmen, att det nästan blir lite fult att tycka om den här filmen om man är en finsmakare när det kommer till film. För att det är så pass många som älskar Nolans filmer, och han har ju fått en väldig following som skyddar honom så fort någon börjar prata om logiska luckor och sånt.
Precis.
Jag tror att både du och jag känner ungefär samma sak, att vi ser de här luckorna men skiter fullständigt i att de finns där, för att filmen i sin helhet får den att känna såna fantastiska känslor.
Mm, ja, det, så är det. Absolut.
Jag är ju en av dem som också gillar Dark Knight Rises väldigt mycket. Jag vet inte om jag har format så att jag såg den på IMAX på Manhattan. När den gick.
Ja, kanske.
Så man var ju liksom i Gotham i princip och såg den där. Så det var en ganska stor upplevelse. Så då fällde till och med någon tår där när, spoiler, Michael Caine står och gråter vid gravstenen.
Ja. Jo, men det var samma sak för mig. Men den är lite mer att den stör mig lite mer på de logiska luckorna i. Fast jag tycker ändå att det är en väldigt underhållande film.
Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker ändå att Interstellar var en av de absolut bästa bioupplevelser som jag har haft.
Mm-hmm.
När jag gick ut ur bion så kände jag att det här är ju liksom en 11 av 10. För jag var ju liksom bländad då. Nu har den ju sjunkit lite. Och det gjorde den ganska snabbt efter också. Men just när jag gick ut därifrån så tyckte jag att det var ju fantastiskt. Liksom. För det var en sån resa man fick följa med på. Både ut i rymden och känslomässigt.
När du pratar om IMAX på Manhattan där, så kommer jag att tänka på, jag såg ju Spider-Man 3 på Manhattan, alltså på en biograf där i någon, fast det var en liten biograf i någon gränd där.
Okay,
ja. Det var ju också lite häftigt förutom, fast det hjälpte inte så jättemycket för filmens skull, men det var vissa grejer som var lite roliga.
Ja, men det känns som att all film blir bättre av att se på liksom amerikansk mark. För att när man går ut i biografen så känns det lite som att man fortfarande är kvar i filmen. Att man lever i det. För att, nu har jag inte sett någon film i USA där de talar något annat språk än engelska. Men jag tror du förstår hur jag tänker.
Ja, men han svingar ju sig förbi liksom, ja, nästan precis utanför biografen vid några scener. Så det var lite roligt.
Ja. Och i den här filmen så får vi ett par ganska respekterade skådespelare och skådespelerskor också. Huvudnamnen som jag tog fram är väl ändå Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain och Michael Caine. Och alla de här har ju blivit antingen Oscarsvinnare eller Oscarsnominerade tidigare. Och Michael Caine har dessutom varit med i 6 stycken utav Christopher Nolans filmer.
Han har blivit lite en inventarie där i hans filmer.
Ja, Nolan har ju till och med sagt att Michael Caine är som hans Lucky Charm liksom. Så han vill ha med honom i filmen, för att alla filmer han har varit med i har varit framgångsrika då, ekonomiskt då. Sen så har vi ju en roll till som jag inte hade en aning om.
Nej, det är ju nästan, alltså det var ett av de största what the fuck moments när jag såg filmen på bio.
Ja, och för er som inte har listat ut det så pratar vi om Man, alltså Matt Damon då. Och alltså jag såg den ju på premiären i Sverige. Jag vet inte om premiären i Sverige var samtidigt som i övriga världen, men
jag tror det,
men jag var i alla fall inte, jag höll inte till på Twitter på den tiden, så att jag kunde inte bli spoilad ändå. Så eftersom att jag såg den liksom första tillfället som fanns, så hade ju ingen hunnit säga någonting om det till mig heller. Så att när jag satt där och helt plötsligt så öppnade hon den där, så ligger Matt Damon där. Då, ja, jag blev väldigt förvånad.
Det är ju, men de hade dolt det så bra, så det verkar som att det inte var någon som visste om det.
Ja, eller hur? Och det är ju inte något litet namn som de har smusslat med liksom.
Nej.
Men jag läste lite på IMDb också, på ja, de här bitarna som Per brukar tycka om att ta upp. Jag såg där att under tiden som filmen spelades in så kallades den inte för Interstellar, utan den kallades för Flora's Letter. Och Flora är då Christopher Nolans dotter. Hon är också med i filmen vid något tillfälle. Typ, hon heter Girl on Truck i credits. Så jag vet inte vilken tjej på en truck hon är, men hon är åtminstone med några sekunder i filmen. Så att det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri under tiden som det gjorde. Så jag tycker ju verkligen att det funkar. Sen kan man ju debattera om hur det är att ta med en skådespelare som ändå så pass stor. För jag togs ju ut ur filmen, fast jag togs ändå ut ur filmen på ett behagligt sätt, tyckte jag, och kunde komma in i den på en gång igen efteråt. Så jag stördes inte av det, men jag har hört att vissa störde sig lite av att det var en sån stor roll som helt plötsligt bara slängdes in i röran.
Jag tror att våran vän Anders Enbäcker från Filmaddict, han kastades nog våldsamt ur filmupplevelsen där.
Ja, du menar Damon Hartan?
Ja, precis. Ja. Han brukar kallas så.
Ja, det är hans nickname när han är ute och spelar spel. Damon Hartan.
Precis.
37. Ja, nej. Det var väl ungefär den sammanfattningen som jag hade där.
Men var den en av dina fem what the fuck-scener eller?
Eller rättare, utav de här scenerna som vi kommer gå igenom sen, så är inte just där själva what the fuck-scenen, utan det är dockningsscenen som sker med honom. Men jag hade ju med honom nu här i presentationen, så men det är ju helt klart ett what the fuck moment, kanske inte för
jag tror dem. jag tror nästan jag sa what the fuck till och med när jag såg.
Jo, jag tänkte det ju definitivt, men det är ju inte någonting som blir ett what the fuck moment längre fram, för att om någon ser den liksom om några år så kommer de bara tänka, ja, där låg han liksom.
Ja, precis.
Men för oss som såg den utan att ha hunnit bli spoilade överhuvudtaget, så var det ju verkligen det. Men vi kommer till den biten. Jag tänkte slänga in ett litet ljudklipp här som ni lyssnare får höra på. Det är en liten bit av en intervju med Christopher Nolan. Lite hur han tänkte när de gjorde filmen, och även kring musiken. Så när vi kommer tillbaka här efteråt ska vi prata lite om musiken bara, sen går vi in på de olika scenerna. Så det kommer här.
Well, first of all, I love the fact that you use practical versus CGI effects a lot of the time. And I'm wondering, you know, obviously in Inception, you had the 100-foot spinning hallway. That was an homage to 2001. And you had the truck flip in Dark Knight when you removed the catapult. So I'm wondering, in this movie, what was the hardest practical effect to achieve?
Well, there were a lot of practical effects in the film that were very difficult to achieve. I mean, zero gravity, which we'd done on Inception. We had a handle on how to go about that. But one of the main challenges is we didn't want to use any green screen. So we wanted to build sets that were completely contained, that felt like you really were in the cockpit of a spaceship. And I wanted the actors to be able to look out the windows and see what they would really see out there. And that turned out to be a very large challenge. But the crew rose to it, our visual effects guys and special effects guys rose to it. And we were really able to make spaceship cockpits that were like simulators more than sets. You know, the actors really got to experience as best they could, you know, what it would be like.
Now, were they actually in like zero G in the sense, could they actually float in these elements? Like, were you having them spin in a certain way? How did you do that?
Different according to different scenes. What we did is we built certain of the ships on what we call gimbals. These are very powerful hydraulic mechanisms so that you can change the orientation. And so at times it can be hung from wires in a particular orientation so they float in a particular way. At other times it's the other way around, so you can use a different kind of rig. One of the things we learned on Inception with doing zero gravity is that if you have several different methods you use and you keep changing the methods scene to scene, shot to shot even, it helps the audience suspend disbelief. It's harder to feel how these things have been done.
Now, if you could, I know this is hypothetical and this would never happen, but if you could sit in a movie theater with Stanley Kubrick and watch this film, what would you be most nervous and most excited about showing him in this movie?
Well, I'd be extremely nervous about, you know, all the things that I've been hugely influenced by in 2001 that I'm probably, you know, completely failed to live up to. But I think I'd also be very excited about showing him some of the ways in which we've used the techniques that he had pioneered and tried to move them forward using some modern techniques as well. So we have a lot of miniature work in the film, but we combine it with an approach to computer graphics and to compositing that were able to do things that weren't possible back then.
So I think Hans Zimmer's an absolute mastermind in the way in that little D note he used in The Dark Knight for the Joker, and the way it got more dissonant as the scene went on, it was incredible. So I'm wondering, for you as a director, do you direct film scores the way you would direct an actor? I know this was a different experience because you told Zimmer to write the music before you even saw a single frame of the film.
Well, yeah, I mean, I've worked with Hans on several different movies, and our process has developed over the years, and I really wanted to challenge him to try and write the music without even knowing the genre of the film. We didn't want to go in an obvious science fiction direction. I didn't want to push him in an obviously science fiction direction. I wanted him to be writing the heart of the movie. And so I had him write the score before he even knew the genre of the film, just based on some things I told him about what to me is the heart of the film, the central relationship between a father and a child. And he came up with a piece of music, you know, in that day that he took to do. And that way, you know, we hope to really try and retain the emotional importance of things and the characters and the relationships between the characters, even as we, you know, built that out into a big action film score.
Ja, då var vi tillbaka igen. Och vad tycker du om musiken i filmen?
Amazing skulle jag nog säga.
Ja,
det är ju Zimmer, fast det är ju ganska olikt Zimmer.
Ja, har du koll på hur musiken gjordes? Nu har ju lyssnarna hört det här, men
nej, inte riktigt. Jag har nog kanske hört någonting, men
nej, för det var ju så att Nolan ville ju inte att Zimmer skulle ha en aning om vad det var han skulle göra musiken inför, så han hade bara lite text på ett papper om sånt som skulle hända i filmen, att det skulle handla om förhållandet mellan en pappa och hans son, så han inte sagt att det var om en dotter då, och att han ville, ja, veta vad Zimmer tyckte skulle passa till det. Så Zimmer skrev det här första soundtracket som går genom hela filmen som en, ja, som hur han kände att hans eget förhållande med sin son skulle vara i ljud då. Och sen efteråt då så berättade han ju vad filmen skulle handla om, och så byggde de vidare därefter. Men det här original soundtracket, det hade han ingen aning om vad det skulle användas till när han skapade den.
Okej.
Så det var lite kul. Men ja, då tror jag att vi är redo och hoppa igång med scenerna här. Så här kommer ett litet kort ljudklipp kring scenen som vi ska prata om.
One for you, one for me. When I'm up there in hypersleep, or traveling near the speed of light, or near black hole. Time's gonna change for me. And it's gonna run more slowly. When we get back, we're gonna compare.
Time will run differently for us?
Yeah. Maybe by the time I get back, we might even be the same age. You and me. What? Imagine that.
You have no idea when you're coming back. No idea. Oh!
Don't make me leave like this. Come on, Murph. Don't make me leave like this, Murph. Hey, I love you forever. You hear me? I love you forever, and I'm coming back. I'm coming back.
Det här är då alltså när Cooper till slut ska lämna planeten Jorden och han ska säga hej då till sin dotter. Mm. Och det här har ju tvistats mycket om efteråt och om hur dottern beter sig och även hur han beter sig. Vad kände du själv inför den här scenen?
Ja, det är ju så... Ja, hon beter sig barnsligt såklart, men hon är ju ett barn. Och hur han beter sig, jag vet inte, han har inte så mycket val.
Nej, det är väl lite så som jag själv tyckte också. Medan jag såg det, det är klart man blev ju lite sur på henne. Men,
ja, precis.
När man väl satt där, men samtidigt så... Så förstår man ju liksom om man själv hade varit i samma situation. Nu tänker ju troligtvis både du och jag hur det skulle vara att vara föräldern i det hela, eftersom att vi båda har barn.
Precis.
Många som lyssnar som inte har barn kanske tänker på det ur den andra hållet och ser på saken. Alltså att man är barnet och det är ens egen förälder som sticker iväg helt plötsligt.
Mm.
Men jag tyckte att det var särskilt starkt där när han faktiskt har åkt iväg och hon kommer utspringande och skriker efter honom. Och han aldrig får veta det liksom. Så det var första gången i den här filmen som jag blev lite emotional, så att säga.
Ja, jag med.
Och ja, det är väl egentligen där jag hade att säga om den här biten.
Alltså man tycker väl kanske såklart att hon är, men det är ju lite under filmens gång också, att hon är ju lite väl långsint kanske mot honom.
Absolut. Och det kan vi faktiskt ta och hoppa in på här nu på en gång, skulle få prata lite mer om det. För nästa scen är då scenen som är efter vattenplaneten. Så det kommer ett litet kort ljudklipp här från det, och så pratar vi vidare om det.
Hey, Dad.
Hey, Mary.
You son of a bitch. I never made one of these, and you were still responding because I was so mad at you for leaving. And then when you went quiet, it seemed like I should live with that decision, and I have. Today's my birthday. And it's a special one because you told me... You once told me that when you came back, we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it would be a real good time for you to come back.
Ja, då var vi tillbaka igen. Och det här är för mig en av de absolut känsligaste scenerna som jag har sett på bio i alla fall.
Absolut.
På väldigt länge. Och han gör det ju så himla bra, Matthew McConaughey.
Men för det första som händer när de kommer tillbaka var faktiskt ett litet what the fuck moment för mig också. När de, ja, när de öppnar, eller stort faktiskt, när de öppnar dörren och han har åldrats, hur länge är de?
23 år tror jag, eller 22 ja, år, 23 år.
Jag kommer ihåg att jag till och med började skratta där när de, han har ju förändrats totalt den där killen.
Ja,
och så de lämnar kvar där. Så.
Och då hade han ju ändå sovit eller, alltså ett tag, så han hade ju inte åldrats så mycket som han hade kunnat åldras.
Nej,
han,
precis.
Han hade ju legat, han hade ju lagt ner all tid som han behövde för att lära sig allt om det där svarta hålet.
Mm.
Och sen så hade han lagt sig i den där och softat några år, kommit tillbaka och tänkte okej, de kommer aldrig tillbaka, här kan inte jag ligga, så kan jag lika gärna leva mitt liv här i min ensamhet tills jag dör. Och så kom de tillbaka och bara, it's been 23 years. och där lyckas de ju åtminstone med sminkningen på honom i jämförelse med hur de visar Michael Caine sen, som jag tycker ser ungefär likadan ut, gammal som ung i den här filmen. Förutom att han sitter i rullstol.
Ja, det är inte så stor skillnad. Ja, precis.
Men ja, det var ju en parentes, eller en början på what the fucket som lever vidare i den här, alltså, grymma scenen när Matthew, när han sitter där och först får se sin son prata. Och när han blir glad över att han har blivit farfar. Sen så är det ett litet hopp och så kommer han tillbaka. Och då har de precis begravt barnens morfar. Och sen så berättar han ju att morfaren begravs bredvid hans barn. Då.
Mm.
Och så gråter han ju så himla mycket då.
Och, ja, den är totalt hjärtskärande den scenen.
Ja, och sen kommer ju dottern som fortfarande håller ett grudge. Hon har inte skickat någonting på 23 år, men där när hon är lika gammal som honom så kan hon ju inte hålla sig. För att det var ju det han sa när han åkte, att troligtvis så, eller det kan vara så att när han kommer tillbaka så kanske de är lika gamla, men
därför säger han så lite nästan.
Ja, och
om vi går tillbaka till den scenen lite.
Att, ja, och det är då den spårar ut också. För det är då hon förstår att han har ingen aning om när han kommer tillbaka. Och det är då hon blir, när det vänder. Och hon bara gråter och kastar klockan och allt vad hon har för sig.
Mm.
Men ja, en riktigt, riktigt kämpig scen, verkligen.
Mm. Den var kämpig på bio, men den var nästan ännu värre när jag såg den själv hemma.
Ja, faktiskt. Nej, men det, som sagt, den bioupplevelsen var utöver det vanliga för mig. Och jag drabbades ju lika hårt av den scenen när jag såg den här hemma sen efteråt, även fast jag visste att den skulle komma.
Precis.
Ja, har du något mer du vill tillägga kring den?
Nej, jag tror inte det.
Nej, men då hoppar vi vidare. Efter detta så bestämmer de sig att åka vidare till en av flera planeter. Eller en av två planeter. Och åker ju dit där de kommer att hitta Matt Damon.
Precis. Han är på en isplanet nu istället för Mars.
Ja, exakt. Och han ser väldigt, väldigt lik ut också.
Ja.
Jag kommer ihåg inför The Martian här så tog jag något screenshot på från trailern där och även från den här filmen. Och dräkterna är ju nästan exakt likadana, bara att i The Martian så är den orange dräkten. Så det, han har ju verkligen varit förlorad på många olika planeter.
Ja, det var ju The Martian som fick mig att bli sugen på att se om Interstellar.
Ja.
Och så blir det väldigt lustigt just den sekvensen med Matt Damon där.
Ja, absolut. Och han lurar ju dem helt enkelt att det här är en skitbra planet. Och han har ju förfalskat sin data bara för att han ska komma dit, så att han ska kunna sticka därifrån och lämna dem där. Superschysst. Mm. Och det är ju då den här scenen börjar som vi ska bara nämna lite nu då. Så jag kommer spela ett litet ljudklipp här när alla är ute i rymden och att han precis ska försöka docka då, och när musiken sätts igång. Så det kommer här.
It is not.
Så är ju inte vi lika upplyfta som ni lyssnar här kanske, för att även den här gången så sitter vi bara och väntar lite och så lägger jag in musiken i efterhand sen. Men den är ju fast etsad i mig, så att jag minns det fortfarande. Och när det hände, alltså när man såg det första gången, så himla starkt. Och musiken var ju helt magisk i
ja, hela från det att han att han börjar sin dockning som han inte riktigt som inte riktigt lyckas med, och så
precis det
är en explosion där.
Precis, det är de här flera gånger så de här när de ska låsa fast, liksom man får se en bild utifrån när den inte lyckas låsa fast vid den här dockningen, och sen när det sprängs och den här musiken börjar och Anne Hathaway frågar vad han håller på med. Då sätter den här fantastiska musiken igång. Och jag hörde ju i din egen podd, filmpodden, att du satt och grät under den här perioden. När du såg den på bio.
Det är så konstigt, för det är ingen sorglig scen, det är bara att den var så jag vet inte, så stark på något sätt.
Ja, oerhört mäktig, helt klart.
Ja, mäktig är kanske ordet.
Och jag kan inte göra annat än att hålla med. Jag satt väl snarare med hakan i golvet och med rumpan så långt fram som det bara gick att sitta på sätet utan att trilla ner. Men jag grät visserligen inte, men det var väl nära in på kanske. Så ja, det här är nästan en sån scen som på egen hand gör det värt att se hela filmen nästan. Denna och Matthew McConaugheys gråtscen då. Mina två absoluta favoritscener i filmen.
Jag vet inte, men jag vet att jag har reagerat så förut också på en annan film. Att jag liksom fäller en tår bara för att en scen är så himla bra. Inte för att den är sorglig överhuvudtaget. Det är kanske lite otippat, men biljaktscenen i Drive. Ja. Den andra biljaktscenen, den snabba biljaktscenen alltså.
Ja, jo.
Då satt jag liksom med gråten i halsen så, för jag tyckte det var så
för att det var så vackert liksom.
Ja.
De har lyckats så bra.
Ja. Så ja, det är lite konstigt kanske, men
det är väl det är väl kanske beviset på en filmälskares älskvärdhet för film.
Att, ja, precis.
Alla andra som bara är där för att det är fredag och de inte visste vad de skulle göra och de ville gå och köpa popcorn och se på en film, de sitter ju bara knaprar på som tusan då. Men en riktig filmälskare sitter där och tänker över konstverket.
Ja, precis.
Det är som och se en vacker tavla om man är en fantast av den typen av konst.
Ja, precis. Mm.
Nej, men absolut. Jag förstår precis hur du menar. Jag är väldigt sugen på att tala om konstverk när det kommer till film. Så jag är supersugen på att se den här Victoria. Har du hört något om den?
En tysk film, va?
Ja, precis. Det är en tysk film som är... hela filmen är filmad i en tagning. Och då är det inte som i Birdman där det var, alltså känslan var att det var i en tagning för att de klippte
fuskat lite där.
Ja, precis. Utan här gjordes ju hela filmen i en enda tagning. På tredje försöket är det som vi får se. Så att allting sker från start till mål sker i en enda tagning med en och
den
samma
kamera.
Den
är ju lång också, den är 2:20 eller sånt där.
Ja, precis. Jag har ju inte sett den själv, men hörde ju lite om den nu i Slashfilm. Deras podcast pratade om den och de tyckte om den väldigt mycket. Så den ska jag kolla in.
Absolut.
Men, vi hoppar vidare med Interstellar.
Det kan vi göra.
Så då kommer ett litet ljudklipp här igen. Och nu är det så att vi ska falla in i det svarta hålet. Mm. Och det kommer här. Ja, vad tusan tänkte du när det här, till att börja med, vad tänkte du när han kopplade loss sig? Vad var din första tanke då?
Jag minns inte vad jag tänkte första gången faktiskt. Den andra gången så kändes det ganska självklart att han skulle göra det.
Ja, för då hade du sett en gång tidigare.
Ja, jo, nej, precis, men ändå liksom att då kändes det... Så det självklara valet att han skulle göra så.
Ja, nej, men jag tänkte ju ändå att ja, men det är klart att han offrar sig för mänskligheten så att hon kommer iväg och han gillar ju henne uppenbarligen. Och, ja, det är klart att hon ska få komma dit till den här planeten och så. Men jag tänkte ju att han skulle superstendö givetvis.
Ja, precis.
Det som händer och det som jag skulle vilja säga är filmens största what the fuck moment. Och då räknar jag bort när vi ser Matt Damon första gången, för att det är ett annat typ av what the fuck moment för mig.
Ja, absolut.
Men det är ju helt enkelt när han faller in i det svarta hålet och hamnar i en, ja, är det en fjärde dimension eller vad?
Något sånt.
Något sånt. Han
eller det är någon dimension skapad av
framtidsmänniskorna, ja. Så att han kan se alla olika tider bakom sin dotters hylla i deras i deras hus på jorden då.
Precis.
Och det är ju genom det här hålet eller den här fjärde dimensionen som han... Man får ju då veta, alltså det är där de syr ihop början av filmen som är lite mystisk. Man tänker, vilka är de här andra och vad är det som händer i just deras hus med det här meddelandet som de får att de ska åka till ett visst ställe ute i skogen där NASA råkar befinna sig och så vidare. Mm. Och man får ju då veta att det är han som har legat bakom där, puttat ja, böcker precis. Och allt sig och kastat sand och allt.
Mm.
Men ja, jag gillade ju det här väldigt mycket. För jag var ju verkligen inte beredd på det. Men det är ju inte det lättaste att förstå å andra sidan.
Det var väldigt snyggt filmat tycker jag när han på väg in.
Mm, och lyssnarna hörde ju här nu precis också ljudet som är att det, när han faller in där, hur hans stämband liksom vibrerar,
ja, vibrerar.
På ett sätt när han liksom andas. Mm. Och faller in i det här ja, i de här fyrkanterna där han kan håla sig omkring mellan de olika bokhyllorna då.
Vi kan ju nämna det att det är ju svensk-holländske Hoyte van Hoytema som står för fotot.
Ja, precis, precis.
Som har jobbat mycket med ja, Thomas Alfredsson, låter det komma in och
exakt.
Tinker Tailor Soldier Spy och sådär.
Och kan jag också nämna att alla de här spännande teknikgrejerna, alltså... Det är ju väldigt mycket vetenskap i den här filmen och det är ju en, de har ju haft någon sån här stor känd vetenskapsman med som har guidat dem i till exempel hur den här svarta hålet skulle se ut, inte insidan utav den
nödvändigtvis,
men utsidan, alltså han heter Dr. Kip Thorne.
Det hade varit kul ifall han hade liksom, ifall det var han som hade designat insidan. Det ser ut ungefär som ett bibliotek i... Det har jag räknat ut liksom,
ja.
Med matematiska formler att ja. Insidan på ett svart hål, det ser ut som ett bibliotek ungefär.
Nej, men precis. Nej, men just det här svarta hålet så som det ser ut utifrån, det har de ju gjort så pass sanningsenligt att de använder den här bilden för forskning. Han har ju skrivit två sådana här uppsatser eller ja, avhandlingar om det här efter att filmen gjordes. Mm. Så att de har verkligen försökt att få det så som man tror att det är. Det var över 750 terabyte som det tog upp på diskarna. Bara den här bilden utav hur allt ser ut. Så det är ju helt enormt det jobbet som de gjorde kring det. Och han gick med på att vara med i förberedelserna till filmen på ett villkor, och det var att de inte skulle hålla på och göra massa vetenskapliga grejer som var konstiga, alltså eller helt fel, utan det skulle gå efter de fysiska eller fysikens lagar liksom. Och han bråkade visst med Christopher Nolan under 2 veckors tid om att Christopher Nolan ville att de skulle kunna flyga snabbare än ljusets hastighet. Men till slut så gav sig Nolan, så att de gör aldrig det. Utan, ja. Och han rådfrågade även Stephen Hawking ganska mycket under tiden som gjorde. Så att det är mycket som ändå stämmer. Men han har i efterhand sagt att de här molnen på isplaneten som är väldigt stilis, alltså stilen på dem är att de är, alla moln är helt frysta. Och du märker med att man åker in i ett så går det ju sönder.
Ja, det var en liten what the fuck moment faktiskt.
Ja, och det var ju alltså rent filmiskt ett väldigt bra sätt att visa på att ja, men det här kanske ser ut som en del av vår planet, men det är verkligen något helt annat alltså. Och där har han ju, den här Kip Thorne, sagt att det kanske är ganska otroligt att det skulle kunna hända på någon typ av planet, att det skulle kunna bli så.
Men jag tänkte, om vi bara pratar lite snabbt om den scenen när de flyger in på med molnen där. Så tyckte jag att de ser lite konstiga ut, molnen. Så precis när jag tänkte det så körde de in i i molnet.
Ja, ja.
Så det är liksom bröt loss en bit. Aha, det var därför de såg konstiga ut.
Ja, det är väl det. De är inte lika fluffiga, utan
nej,
stelare. men det, jag tyckte samma sak. Jag tänkte inte riktigt lika mycket på det, men när det väl bröt loss så kände jag ändå att det var en fin touch. Liksom, någon hade ju tänkt ut det där och den fick en liten mental applåd av mig. Men ja, om vi återgår till det svarta hålet så har inte jag så jättemycket mer att säga om det, mer än att det är för mig det största tillfället i filmen där jag liksom verkligen inte förstod alls vad det var som hände. Det var ett riktigt what the fuck moment, och egentligen det som gör att den här filmen platsar in ordentligt på bland de filmer som jag kommer att välja och har valt.
Ja, det måste man ju säga. Absolut.
Så då hoppar vi vidare till den sista scenen, och det är när de är klara. Det kommer ju väldigt snabbt efter det här svarta hålet då, och det är ju när han är klar där inne och slussas ut ur vad kallar man det? Det är något annat typ av hål de åker. Wormhole.
Ja, precis.
Maskhål. När han kommer tillbaka ur maskhålet igen då. Och de fångar upp honom där och han får träffa sin dotter igen. Och det här har det ju snackats mycket om. Vi kan ju lyssna lite kort på hur det lät här då.
It was me, Mark. How did you go?
I know. People didn't believe me. They thought that I was doing it all myself. But I knew who it was. Nobody believed me. But I knew you'd come back.
How?
Because my dad promised me.
The mayor, Nadler. The mayor.
No. No parent should have to watch their own child die.
Yeah. Och då var vi tillbaka igen. Och det pratas mycket om här, det är ju hur han går in i rummet och träffar sin dotter efter så lång tid. Och de har ju ett fint moment där, men det som pratas mest om, det är egentligen alla andra runt omkring som särar på sig, och sen när han backar och så går de tillbaka runt henne, tar egentligen ingen hänsyn till den här mannen som de alla härstammar ifrån.
Nej, precis.
Tänkte du någonting på det under tiden du såg filmen?
Jag tror inte jag tänkte på det så mycket, för den här scenen tog också väldigt starkt på mig. Så det var liksom, samtidigt som hjärnan liksom fick en liten mindfuck, så var det liksom hjärtat krossat igen. Jag tror att det här har lite med att man är förälder själv och gör också, att man liksom tänker den här situationen med sin egen dotter är ju helt hjärtskärande, som sagt. Det går liksom inte att föreställa sig.
Absolut. Jag har ju ingen dotter då, jag har ju en son, men har du några döttrar eller en dotter?
Två.
Ja, då förstår jag verkligen. Så för mig var det kanske lite mer frustrerande att de nämnde ju inte ens hennes bror då. Men man får väl anta att han var död sedan
en tid
tillbaka. Helt klart, jag tänkte ju inte så mycket på det här under tiden jag såg det, för då var jag ju som i trans. Men efteråt så har jag ju förstått att det här är ju en sån grej som många hakat upp sig på. Även fast jag själv inte störde mig så nämnvärt på det under tiden jag såg det i alla fall. Men det är klart att det är lite konstigt hur de andra beter sig runt omkring, att ingen säger hej till dem. Fast det är å andra sidan man vet ju inte riktigt hur man skulle bete sig om ens förfader kom gående och sa hej till ens mormor som håller på att dö, eller vad det nu kan vara, och kunna greppa att det här är mormors eller gammal mormors pappa som kommer gående här och ja.
Men fick man någon förklaring på vart hans son var någonstans?
Nej, jag tror inte det, men jag antar att han var död. Han var väl lite
han var äldre
mm. och hon
var såg ganska gammal.
Ja, det såg ut som att hon höll på att dö av gammal ålder liksom, inte av något annat.
Nej, precis.
Så jag minns inte om de sa något till honom, men det var så som jag antog att det var i alla fall.
Mm.
Och man vet ju inte, han kanske inte ens ville lämna sin farm där. Han kanske dog ännu
Nej,
tidigare.
Precis.
Mm. Han var ju lite, ja,
lite envis.
Något envis, ja. Mm. Till en början så var ju han den som man lite fattade tycke för han verkade ju förstå hur det låg till, men ja, att förlora ett eget barn kanske slog lite slint hos honom, och det är väl kanske förståeligt också.
Ja, precis.
Ja, och efter detta då så eller hon säger ju där att han egentligen ska bege sig av igen till Anne Hathaway, och här har jag också tänkt lite efteråt och många andra att han har ju ingen aning om hur hon har det, och när han väl kommer dit, om han nu gör det, så blir det ju troligtvis lyckligt, eftersom att hon är ju där ensam.
Men vet han att hon är ensam?
Nej, det är just det. Så det jag tänker är att det hade ju varit lite lustigt då om han kom dit och det visade sig att hon levde lyckligt där med sin pojkvän. Och han blev ett tredje jul på en ensam planet och ska föda upp en ny generation, för att hon har ju alla de här plan B barnen i kapslar som hon ska föda upp på den här planeten ensam nu då. För hon tror att alla andra har dött, och att hon har ingen aning om att mänskligheten är räddad, utan hon ser ju sig som den sista människan från jorden, och hon har ju bara med sig ett x antal tusen provrör med embryon som hon ska föda upp på den här planeten då, som dessutom hade syre då, för man får se att hon tar av sig hjälmen.
Ja, just det.
Så att det är ju där hon tänker att hon ska rädda världen, eller rädda mänskligheten rättare sagt. Men det jag tänker lite också som kan vara en anledning till att han ändå åker, fast det skulle kunna vara så att hon är där lycklig, och det är lite att det är för ett sätt att honom att åka tillbaka i tiden, för att hon är ju ändå samma tidslinje som han är. Och det känns ju som att den nya värld som han kom till är ju en framtid där han inte riktigt hör hemma, medan hon är ju kvar på samma tidslinje som han är. Så det skulle ju vara ett sätt för honom att åka tillbaka i tiden, även fast det är omöjligt egentligen. Förstår du vad jag tänker? Att han inte passar in där han har hamnat. Han är glad att han kom dit och kunde säga hejdå till sin dotter, men det här var mer som en glimps in i en framtid som han inte längre hör till. Hon har liksom levt sitt liv redan. Så nu kan han åka tillbaka i tiden till någon som är i samma tidslinje som han är i, och leva vidare där.
Frågan är om man verkligen skulle kunna klara av att lämna henne så lätt när hon väl har, alltså dottern.
Ja, det är väl frågan.
Sen, ja.
Hon håller ju på att dö uppenbarligen. Så
det vill han kanske inte se.
Nej, antingen det. Eller det är ju det hon säger, att a parent shouldn't have to watch their child die. Så det är därför hon säger att han ska åka därifrån. Och jag vet inte vad man själv skulle gjort i en sån situation. Men han fick ju ändå åka dit och träffa henne igen och hålla sitt löfte. Att komma tillbaka, och hon förlät honom ju uppenbarligen och bad honom ju till och med att åka därifrån, för att hon har ju hur många familjemedlemmar som helst runt sig, så att det inte som att det går någon nöd på henne.
Nej.
Men ja, många har ju stört sig på att han åker iväg, inte frågar något om sin son, och att ja, han är där en liten stund bara. Men ja, jag köpte det ändå under tiden jag såg det. Och jag gör
förmodligen
det
så har de ju sagt till honom att hans son är död.
Jo, precis. Eller så... Eller ja, någon måste ju ha sagt det. De visar ju inte varje sekund utav allt. Och en liten grej som ändå som jag inte gillade med filmen, det var ju de här gamla berättarrösterna. De här som blivit intervjuade av.
Nej, det hade jag faktiskt inga problem med alls.
Du hade inte det? Nej.
Nej. Men däremot fattar man ju när man såg Ellen Burstyn att hon hade någon nyckelroll.
Ja, precis.
Ja, kanske inte alla tänkte på, alla kanske inte känner igen henne, men...
Nej, men lite för stor för att bara slängas in utan att ha något mer med storyn att göra, liksom.
Mm. Och första scenen i filmen är det väl, får man se från skärmen när hon pratar.
Ja, precis.
Och då förstår man ju precis vad hon menar, när man har sett filmen innan, menar jag.
Ja, då är jag. Men inte när man såg den första gången.
Nej,
men det är sant som du säger.
Det känns nästan som att man skulle förstått, fast det är klart man inte... Ja.
Nej, man visste ju inte vad som skulle ske, men med facit i hand så känner man sig lite dum kanske. Man förstår ju på ett helt annat sätt om man ser den andra gången. Så att för er som bara har sett filmen en gång så rekommenderar väl både du och jag att man ser den en gång till nu. Det är klart att den kanske... Det är ju verkligen en biofilm, men den här görs ju ändå väl på Blu-ray, helt klart.
Det tycker jag med. Ja, men det är ganska många grejer i den här filmen som är just så. Att andra gången man ser den så är de väldigt självklara. Man undrar lite hur man inte kunde se de grejerna komma, liksom.
Precis. Ja, men det var väl faktiskt de scenerna som jag ville lyfta fram och som sammanfattar filmen ganska bra och som hade lite twistar i sig åtminstone. Något som jag också ser fram emot, Jonathan Nolan har ju en del i den här filmen på, alltså, han har ju skrivit mycket av manuset. Och jag ser verkligen fram emot hans serie som kommer här nu nästa år, Westworld.
På HBO.
Precis. Har du hört något eller sett något om den?
Jag har sett lite bilder bara mest, och så vet jag att det bygger på en gammal film.
Precis, nej, den verkar ju riktigt intressant. Anthony Hopkins är med på ett hörn också, så det ska bli spännande att se. Så det är ett litet tips härifrån, att hålla utkik från när den kommer. Den kommer någon gång under 2016, men när vet vi inte.
Vad håller Chris på med då?
Det finns på, när man kör på IMDb så står det att 2017 så kommer ett untitled Christopher Nolan project.
Ja, det säger inte så mycket.
Nej, men det säger ju ändå lite att det verkar ju inte som att det kommer bli en film, alltså av någon existerande upplaga. Det kommer inte bli någon Batman eller något, för då hade ju det stått troligtvis, utan det verkar ju lite som nu med att Interstellar heter ju Flora's Letter, så att jag hoppas ju att det är något mer lite så här hemlighetsfullt, mystiskt, spännande spektakel.
Det har väl ryktats om att han ska bli inblandad i filmatiseringen av Akira.
Ja.
Den här animefilmen.
Precis.
Och det är ju kanske möjligt att han vill regissera det.
Jo, absolut. Vet du om det är tänkt att det ska bli live action då? Eller om det ska bli... Ja, ja. Nej, men absolut. Det verkar ju jätteintressant så far. Det återstår att se helt enkelt. Det lär ju komma mer information innan 2017 åtminstone.
Ja, det brukar ju komma ganska långt innan information om hans filmer.
Precis, och får väl se om de lyckas hemlighetshålla en ytterligare skådespelare ända tills premiären igen då.
Precis, det får bli hans nya grej.
Ja. Fast då i och för sig så förväntar man sig det, så blir man ju inte lika
Nej, precis.
Lika förvånad. om vi skulle ta och sätta ett betyg rent what the fuck-mässigt på skalan 1-10, vart tycker du att Interstellar skulle hamna då?
Oj. Det blir ganska lågt betyg på Sicario, va?
Där blev det en svag 7a. Men det är ju framförallt för den här scenen vid middagsbordet där, att de gick fullt ut på den.
Där skulle jag nog sätta overall lite lägre faktiskt. Alltså på en what the fuck-skala.
Ja.
Och den här kanske är på en 6 eller 7.
Ja, då skulle Sicario kanske ligga på en 4-5 då.
Ja,
och jag skulle väl sätta den här kanske på en 7-8. Där någonstans på en what the fuck-skala. Den har ju helt klart en del bitar som är helt bananas. Och då räknar jag inte Matt Damon till det.
Nej. Precis.
Ja, men då var vi nog faktiskt klara för den här veckan. Du kan ju få berätta lite vart man kan höra mer från dig.
I vanliga fall så pratar jag då ihop med min polare Per i Filmpodden. Och den hittar ni ju i samma feed som den här.
Precis, så jag får väl tacka för att jag får hijacka ert flöde varannan vecka.
Men det passar ju ganska bra, för vi släpper ju varannan vecka.
Precis.
Och så får du hoppa in emellanåt där.
Exakt. Och så slipper jag hålla på och rota i alla sådana bitar. Det enda jag behöver göra det är att klippa och så skicka till Per. Nu är det klart, lägg upp.
Så lyssnar man via iTunes så är det nog inga problem att hitta
till er
om man lyssnar på detta.
Nej, det ska mycket till att man inte känner till er alls om man har hittat det här avsnittet.
Nej, precis. Eller kan man lyssna på det här på någon annanstans?
Nej, det kan man säkert, men inte någon annanstans.
Du har inte gjort någon hemsida?
Nej, precis. Nej. Men, så att på alla ställen som man kan lyssna på Filmpodden kan man lyssna på det här då. Så det här kommer ju komma upp. De som prenumererar på Filmpoddens podd kommer ju få det här direkt in i sitt flöde. Så jag snor ju era lyssnare. För att sån är jag. Nu har vi ju, ska jag ju tacka för alla som har börjat följa oss på Twitter. Jag har ju en egen Twitter åtminstone. What the fuck film podcast. Och har ju redan 120 följare där. Så
snart i kapp oss där.
Ja, så jättekul att ni redan är med och följer. Och vi har ju en del som är väldigt aktiva och twittrar en hel del frågor. Så att det ska bli kul att fortsätta med det här.
Absolut.
Men ja, då tackar vi väl för oss och för den här gången. Så får vi se vem som kommer tillbaka här om 2 veckor. Och om en vecka så är du tillbaka med ett nytt avsnitt av Filmpodden också.
Om det inte kommer någon lite special emellan till och med, jag får se. Vi ska på Comic Con här imorgon åker jag.
Just det, ja. Just det.
Ihop med killarna i Filmaddict. Så vi får se lite hur vi gör det. Vi ska väl spela in någonting, men ska vi släppa det på Filmpodden eller Filmaddict?
Det får vi nog nästan kräva att någonting spelas in där. Både Filmpodden, Filmaddict och Noipod-snubbarna kommer ju vara där också, har jag läst. Och Wolverine.
Wolverine. Vi får han skulle dit.
Ja, så att om han dyker upp så borde han ju nästan få en liten shoutout i alla fall.
Ja, kanske får köra en liten intervju med honom också.
Ja, precis. Men det tycker jag absolut. Men då kör vi ett litet outro här då. Så tackar vi för oss. Tack och hej.
Tackar.
Hej.
Hej.